Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör ju det här också för att jag vill veta hur man presterar och mår bra. Hur man mår bra i den här otroligt komplexa världen. Vill du ha Prestationspoddens nyhetsbrev så är det bara att gå in på carolinenorbeli.com. Och det kommer väl ut sådär en gång i månaden. Jag planerar att det ska komma ut efter sportlovet. För herregud, nu har jag mycket om att göra, om man säger så. Det är bara för att jag ska åka bort mitt i veckan. Jag åker till Italien och åker skidor. Och då har jag extremt mycket att rodda med. Jag känner att det är inte bara mycket att rodda med. Det är så mycket i mitt huvud. För att det är så mycket osäkerheter att resa numera. Allt man ska tänka på, alla dessa dokument. Eller vad det nu är. Och min mamma ska passa vår katt. Och jag blir helt medberoende katten. Jag känner att frallan har blivit mer social. Så irriterande social nu. Så nu tycker jag ännu mer synd om henne när jag ska åka. Ni hör, jag behandlar henne som att hon vore ett barn. Jättenormalt. Jag går runt och pratar med henne och säger att vi kommer tillbaka, som att hon förstår. Jag vet inte, jag försöker lugna mig själv. Jag har 3 olika kattvakter som jag ska få ihop och sen då packa allas kläder. Och i kombination med poddsläpp och det är kunder och ja, och det är retreat och jag ligger lite efter. Ja, ser ni? Jag är precis som alla andra när det gäller planering och så. Men det här har jag faktiskt inte kunnat planera på annat sätt. För jag har inte fått in det här någon annan vecka. Jag rekommenderar ingen att resa bort mitt i veckan. För då försvinner ju så många arbetsdagar. Ja, hur annars så har jag märkt på människor runt omkring mig och antagligen på mig själv också att vi är trötta. Jag tror att jag sa det förra. Så känner du att det är mycket kaos och frågar sig till dig själv och så just nu, så är det säkerligen på grund av att vi är trötta. Vi väntar på ljuset som kommer och vi behöver verkligen ett sportlov. Jag hoppas att du får ett sportlov. Att du kommer iväg eller att du är hemma. Eller att du som jobbar får det lugnare på jobbet. För vi behöver tanka energi nu. Och det som har kommit upp i mig väldigt mycket som jag kan se är vikten av att våga luta sig lite tillbaka. Vi tror, och vi är programmerade till att vi ska jaga. För det är det liksom. Vi ska göra så mycket som möjligt. För då får vi resultat. Men jag är helt övertygad om man väger in återhämtning. Om man vågar luta sig lite tillbaka. Och inte jaga till allting. Jaga till träningen. Jaga liksom på jobbet. Utan våga gå lite mer långsamt. Äta långsamt. Ta det långsamt. Bry sig mindre. Så kommer resultatet. Alltså, jag tror inte vi gör sämre resultat av det. Vi har liksom i oss, vi har visat varandra att man ska vara upptagen. Dödtid är konstigt. Men jag lovar dig att det är tvärtom. Det får jag alltid veta. När jag försöker klämma in saker i mitt schema och så blir det ju inte bra. Utan det är när vi ger oss rum att andas. Så även om du sitter på ett hektiskt jobb och det kanske inte finns möjlighet till att stanna av på jobbet, så finns det alltid små, små stunder. Men det finns också en inställning att, och den inställningen kanske vad jag letar efter är också att jobbet inte är det viktigaste. Utan att vi ska hålla fast i att du är det viktigaste. Och din familj är det viktigaste. Så när ditt barn ringer och avbryter dig så är det inte fokuset på jobbet som är det viktigaste. För det är så lätt att få den här tunnelseendet, att liksom prestationen är det viktigaste. Ingenting går före det. Men jag vill bara i det här försnacket påminna dig om att det är inte så. Så om du kan backa lite och sätta liksom dig själv, men kanske ännu lättare dina barn i första hand, eller vad du nu har, din pojkvän eller vad det kan finnas, så gör det. Jag tar emot kunder fortfarande, så är det någon som är intresserad av att skapa förändring i sitt liv, få ett lugnare liv, bättre på att prestera, hitta sig själv, komma närmare relationer, så jobbar jag i 4 olika steg där man identifierar problemet, hittar en riktning, jobbar med de här olika hindrena och rädslorna och det som står emot den, kanske kontrollbehovet, för att sen skapa en plats eller ett sätt som är hållbart. Och är du intresserad av det, så gå in på carolinorbeli.com och signa upp, så hör jag av mig. Nu är det hög tid att anmäla sig till retreatet, och vill du ha mer information om det? Mitt retreat då, som att alla skulle veta det, men mitt retreat är Deja den 25 till den 28. Vi bor i ett jättehärligt hus, och Deja, man behöver typ inte ens göra någonting, men det ska vi. Vi ska vandra, vi ska kanske bada om det är tillräckligt varmt i vattnet, och vi ska yoga och äta hälsosam mat. Och är du intresserad av att hänga med, så får du jättegärna igen då gå in på carolinorbeli.com och signa upp där. Och ja, det är väl antagligen hög tid nu med biljetter och så häng med. Det skulle vara så härligt. Det finns något rum kvar, och det är synd om det står tomt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Jag måste bara säga innan ni går in och lyssnar på den här härliga intervjun, som faktiskt är väldigt värd att lyssna på, men ljudet är inte som jag hoppades på. Ibland när man gör det via digitalt, så blir det inte som man har hoppats på, men jag vill ändå sända den här för att jag tycker att den var väldigt bra, och Nila säger så mycket saker, så är ni då ljudkänsliga så kanske ni inte vill lyssna. Men jag hoppas det. Till det här avsnittet har jag intervjuat en härlig kvinna som heter Nila Sarif. Nila har mattat ut sig, och vi pratar kring det, hennes erfarenhet och vad hon har lärt sig. Så lyssna till Nila Sarif.
Hej och välkommen till prestationspodden, Nila.
Hej.
Jaha, hur har din dag varit?
Idag har varit en ganska bra dag. Speciellt om jag satte den i relation till igår, som var en kanske mindre bra dag i de termerna. För att jag hade lite kört slut på energin i helgen. Men idag känns det bra. Jag känner mig balanserad. Så en skön dag so far.
Ja, vad härligt. Vad härligt. Berätta för lyssnarna. Eller jag fick ju ditt namn Och jag vet att du föreläser lite om utbrändhet. Och jag antar då att, eller jag antar, jag vet ju att du har varit med om utmattning själv.
Yes.
Berätta, hur var det? Var var du någonstans första gången när det hände?
Jag har då varit nere på utmattningsvägen hela 3 gånger under min livstid. Första varvet var när jag var 25 ungefär. Och den utmattningen var främst ur en emotionell perspektiv. För att jag var i en destruktiv och otroligt osund relation. Och det resulterade, eller det var grunden till att jag stressade mycket emotionellt men också mentalt. Och jobbade och pluggade heltid samtidigt så att jag körde slut på mig själv första varvet när jag var 25. Och sen, ja, det var där det började, så att säga. Sen andra varvet, det kom 2015. Vilket är nästan 7 år sedan. Och den var nog en kombination av emotionell och inte gränssätta ordentligt och jag hamnade i en arbetssituation som drog fram väldigt mycket osunda beteenden hos mig själv, prestation. Alltså jag var jättemycket driven ur prestation och lite så här bevisa mitt värde, för jag fick lite smak på att jag kunde använda mitt driv och min prestation till att göra en karriär. Och det fick jag lite så här. Jag jobbar inom modebranschen och så att jag började ju som jag tog examen i textilekonom och jag har även en designexamen. Jag har läst textila kurser. Så att jag började liksom som assistent. Och sen det var när jag kom upp till rollen som produktutvecklare som jag fick och hade en chef som vi var väldigt lika. Vi var båda väldigt högpresterande och vi hade våra gränser väldigt långt ut. Och jag fick smak för att hon var så här, men du kan ta över efter mig. Och hon liksom, det var ju väldigt fint på det sättet att hon ville stödja mig i resan. För hon bara, jag ser potentialen i dig och du kan vara riktigt grym på det här och sådär. Men det triggade ju igång ett så här prestationsbeteende som var väldigt osund. Det kan jag ju se på nu med facit i handen. Och någonstans så där och då så kände jag väl också efter ett tag att det här var inte helt optimalt. Men jag hade ögat eye on the prize. Liksom. Jag skulle klättra.
Hur var det för dig när du mattade ut dig?
Alltså, det har varit olika skulle jag nästan vilja säga. Vissa grejer har varit gemensamma. Om jag förstår dig rätt, det är mer de liksom kroppsliga. Och första varvet så... Då var jag bara, jag kommer ihåg att, för då pluggade jag heltid på textilhögskolan och höll på att utbilda mig till textilekonom. Och sen så blev det sommarlov och jag skulle då sommarjobba. Kommer till mitt jobb som jag hade haft tidigare. Började jobba, jag jobbade på kundtjänst på den tiden. Och får liksom en kund som ringer in och är arg och liksom skriker och sådär. Och när vi lägger på, jag känner ju att jag blir emotionellt berörd av det här samtalet och blir upprörd och ledsen. Och sen så stänger jag ner det samtalet och börjar gråta. Och jag kan inte sluta. Alltså det gick inte. Så jag blir inskickad till min chef och därifrån till läkare. Och hos läkaren fortsatte jag. Jag bara grät. Det liksom fanns inget stopp. Och blev sjukskriven för jag fick diagnosen utmattningsdepression då. Och då minns jag att när jag äntligen fick liksom slappna av. Jag var helt slut rent fysiskt. Jag sov mig igenom 3 månader skulle jag vilja påstå. Jag gick och la mig ungefär vid 9 på kvällen. Och sov ungefär till 3-4 på eftermiddagen när min dåvarande sambo kom hem. Liksom. Så jag var uppe kanske 4-5 timmar om dagen som max. Så första gången var det väldigt mycket att jag var bara helt slut och hade lätt för gråt liksom nära.
Men vad gjorde det med dig när du, liksom, du beskriver dig som en högpresterande person? Ja, uppenbarligen är du det. Hur var det då att stanna upp på det sättet som en utmattning kräver?
Jag kan ju säga att jag minns att när läkaren sa det, men nu ska du få bli sjukskriven. Min första reaktion var så här, nej men jag hinner inte. Jag har inte tid med det. Vilket är så här väldigt... för jag direkt så... Exakt, och jag var så här, förstår du att jag måste jobba för jag är student för att jag behöver pengar? Den biten löste ju sig, men jag vet att det var väldigt tufft för mig. Men sen så förstod jag ju också någonstans att jag inte hade något val för att kroppen signalerade ju väldigt, alltså den skrek ju på högsta volym att det gick ju inte längre. Och jag förstod ju att om jag har en sån här reaktion på att sitta i ett samtal och jag ska sitta i kundtjänst hela sommaren, det kommer liksom inte gå. Men såklart, det fanns en liten kamp i mig själv av att jag inte ville riktigt erkänna det. Men jag hade inte så mycket val.
Och hur tog du dig igenom det? Första gången så sov du. Då sov du bara.
Sov jag? Precis. Det kändes som jag sov.
Ja. Men hur var det sen då? Har du...
Den andra gången, och det är det, som sagt, som jag sa, jag har ju varit igenom det här tre gånger nu. Och både första och andra gången så tror jag att jag läkte på ytan. Jag läkte det som behövde läkas för att kunna fungera i livet, vilket är de mer fysiologiska aspekterna. Det vill säga, jag fick sova, jag fick dra ner på stressen eftersom jag inte var på jobbet, och i min första utmattning, den relationen tog till slut, vilket var befriande på så många sätt. Så att det jag gjorde var att jag lät kroppen läka, men jag drog aldrig, alltså jag tog aldrig tag i det på det grundläggande nivån. Liksom så här, vad är rotorsaken till att jag har hamnat här första gången och sen även en andra gång? Och inte ens andra gången. Jag kom till någon terapeut då via vårdcentralen. Men det var inte rätt terapeut för mig. Så att jag gick dit mina 10 gånger, men sen så, men vi kom ju aldrig ner på djupet för det klickade ju inte rätt. Så att jag gjorde mina 10 gånger där, jag fick kanske någon insikt, men det var hela tiden liksom på ytan. Och sen så tror man att man har förändrats liksom mer på grunden, men det har man ju inte, för att obviously hamnade jag ju där igen, vilket var förra året.
Och vad hände då? Då?
Det här är så här. Det var, alltså jag sjukskrev mig i februari, eller blev sjukskriven i februari 20.
Och då var du i modebranschen.
Också. Ja, fortfarande. Ja. Och fortfarande klättrade på karriärstegen och hade kommit upp en bit. Så att den här tredje utmattningen var en kombination av väldigt hög arbetsbelastning. Alltså oproportionerligt, och att jag klev in i en ny roll, jag blev ledare, och att jag klev in i en ny relation som drog upp väldigt mycket av mina relationella sår och beteenden. Så precis som vi nämnde innan vi började med podden, att det är ju sällan bara liksom arbetsbelastningen i sig, utan det är ju arbetsbelastningen, men det kan också vara arbetsrelationen, dynamiken som finns på jobbet, i gruppen, mot ens chef och så vidare och så vidare. Så att den här utmattningen var utmattningen med ett stort U, för det slog mig omkull på ett helt annat sätt, skulle jag vilja påstå. Och den här gången så har tog min hjärna en mycket större smäll än vad den gjorde de första gångerna. Om jag jämför det så kan jag uppleva att de första två var mer så här, ja, jag hade nära till gråt och sådana grejer och var väldigt trött. Men jag var fortfarande liksom ganska skarp och klar i huvudet, medan den här utmattningen har jag haft. Det började ju med ganska grova blackouts för mig, där det var, jag kunde gå in i badrummet och jag kunde inte komma ihåg varför jag gått in där. Jag la saker på de mest absurda platserna, men jag hade inget minne av att jag hade lagt dem där. Mm. Jag kunde se till exempel på min telefon, jag får ett meddelande och jag har så att man kan se liksom på meddelandet där, och då ser jag att en kompis skriver, ska vi ses? Och så är det ett datum, och så tar jag upp telefonen för att kolla kalendern, och det är ju några sekunder vi pratar om då jag har öppnat kalendern, och så har jag glömt bort varför har jag öppnat kalendern.
Gud vad läskigt. Ja. Hade du sömnbrist?
Japp, och det var det väl...
Ja, det leder till sån typ av hjärna. Jag har varit med om det själv.
Ja, och jag tror att min räddning, jag är en väldigt, väldigt bra sovare, om man får säga så. Ända sedan jag var liten. Min mamma brukade när jag var spädbarn gå och kolla om jag andades. För att hon var så här, men gud, kan ett barn sova så här mycket?
Det
är så jag tror också att det har varit min räddning kanske första och andra gången, att jag har alltid haft bra sömn och sömn har varit viktig och jag har prioriterat det alltid. Men den här gången, det som gjorde att det gick ut för väldigt snabbt var just att min sömn började rubbas. Så det tog ungefär, för mig tog det kanske 3-4 veckor av väldigt dålig sömn. Det vill säga, jag var i sån hög varv så att jag kunde liksom inte ens somna. Eller jag somnade korta stunder och sen var jag vaken. Och då gick det ut för väldigt snabbt för mig. Jag skulle säga att det var typ 3-4 veckor.
Så otroligt läskigt när det sätter sig på sömnen. Hur gammal är du?
Jag fyller 40 i februari. Eller förlåt, uh-huh. Inte i februari, i april.
I april? Så 40. Men gud vad härligt. Ja. Vad roligt. Och vad olika det kan slå till. Alltså utmattning kan ju vara så otroligt olika. Tänker att det är bra för de som lyssnar. För att vissa kanske blir friska efter någon vecka. Och vissa måste... Alltså, och det när man hör bara av dina tre olika utmattningar, att det är ju något, det är inte samma sak direkt. Nej. Eller hur?
Absolut. Och det skulle jag och det har jag pratat om också när jag har haft mina föreläsningar, att utmattning, även om det finns väldigt mycket så här, symptom som är väldigt snarlika eller som är ganska generella, så är den otroligt individuell sjukdom eller diagnos, eller vad man vill, vad den rätta termen är. Så att man kan känna igen sig i väldigt mycket, men det kan också finnas aspekter eller situationer som är väldigt unika för en. För att det handlar ju om liksom kronisk stress som är orsakat av en, liksom, en situation eller emotionell eller liksom arbetsbelastning som är liksom, som man inte kan påverka under en allt för lång tid. Och det kan ju se väldigt olika ut för vad olika människor finner också stressigt.
Mm. Vad tror du var din, nu var det ju kombinationer som gjorde att du, alltså det var det emotionella, jag tänker att du träffade en kille där samtidigt. Det emotionella, det är ju det som, det är ju väldigt kraftfullt. Så du kanske, det kanske blev för stort påslag för dig att liksom den här drivna kvinnan som klarar av allting på jobbet. Men sen så, ja, en kombination att det bara blev för mycket, för stor belastning. Men vad är din lärdom om man nu ska hjälpa dem som lyssnar? Jag förstår att du inte bara en.
Alltså. Nej, min absolut största lärdom, och jag önskar att jag hade, kanske att någon hade gett mig det rådet eller att jag hade kommit på det själv, det är att ta reda på varför du har hamnat där. Ta reda på grundorsaken, grundbeteendet, jag vill inte säga problemet, men liksom grunden till varför du inte sätter gränser eller vad det nu än må vara till att du har landat där. Det är by far den största lärdomen jag har lärt mig. Och det lärde jag mig nu med den senaste. Och det är någonting som jag har jobbat aktivt med sen dess och kommer att fortsätta jobba med.
Är det gränssättning?
Ja, för mig är det gränssättning. Men det är också värdet av prestation. Definitionen av framgång. För mig, jag har varit, om jag nu ska dela lite djupare, jag har sedan barnsben varit utåtriktad, ganska så här, säker på mig själv och vågat. Och fick inte lära mig att sätta gränser i den åldern där man normalt liksom får lära sig det av olika anledningar. Även om mina föräldrar gjorde sitt allra bästa. Vilket gjorde att jag satte mina gränser väldigt långt ut. För att jag var ett utåtriktat barn. Jag liksom vågade liksom gå utanför kanske bekvämlighetszonerna. Och då hamnade mina gränser där ute. Inte i relation till vad jag faktiskt mår bra av och vad jag faktiskt klarar av. Och det förstår jag ju nu. Så nu jobbar jag ju på att dra mina gränser närmare. Och mer i relation till vart min energi är. Hur jag mår. Vad jag känner att jag klarar av. Inte vad jag tycker jag borde klara av.
Men verkligen. Ja. Nej, det är ju otroligt tycker jag. När man hör på dig eller också, liksom, på mig själv. Alltså det är ju så. Vi mäter ju inte ut oss bara för externa händelser. Utan det är ju någonting. Och det sitter kanske tidigare i livet. Att man har fått föreställningar och så. Och man har kanske människor runt omkring sig som har jobbat gränslöst till exempel. Mm. Alltså vi har sett våra föräldrar kanske göra det. Då är det ju väldigt svårt att, ska jag gränssätta mig? Ska jag bry mig om mig själv så? Och när våra föräldrar jobbade tänker jag att då fanns inte sociala medier. Då fanns inte, det var mycket som inte fanns. Det är otroligt gränslöst nu. Så ännu mer viktigt att sätta gränserna. Men det är ju synd att inte det finns i skolan. För man kanske är svårt för alla familjer att ha den utbildningen. Eller vad man ska säga till sitt barn. Men jag önskar att det fanns personlig utveckling av den anledningen. För att man ser ju, det är så vanligt med den här osunda gränssättningen. Eller det är ju jättesvårt. Och sen också när du är en driven kvinna. Alltså du är så otroligt driven. Det märker man ju. Och vill åstadkomma saker. Ja, det är svårt.
Mm. Precis. Och jag tror absolut att du är helt inne på rätt sak. Jag kan tycka att väldigt mycket i takt med att vårt samhälle utvecklas och vi liksom vi utsätts i brist på bättre ord av olika faktorer som kanske inte fanns när jag växte upp, vilket inte är ändå så länge sedan. Mm. Att det inte finns i skolan mer hänsyn till hur omvärlden ser ut idag och vad man behöver för träning. För jag menar, på våran tid, vet inte om det finns fortfarande, det fanns ju hemkunskap. Och det kanske behövs en liknande variant, till exempel ekonomi. Hur är sund ekonomi? För att ekonomi kan ju också vara en grej som bidrar till otroligt mycket stress. Mm. Det har jag sett hos mina föräldrar som är emigranter och har kommit hit och har fått kämpa för att ha liksom en bra ekonomisk situation.
Var kommer ni ifrån?
Jag är född i Iran men flyttade hit med min mamma och stora syster när jag var 7. Min pappa blev kvar i Iran och liksom de tog det beslutet att för vi kom ungefär när Bosnienkriget hade gått igång, så vi var ju inte säkra på att vi skulle få stanna eftersom vi inte var flyktingar i den bemärkelsen. Så att pappa stannade kvar utifall att om vi inte får stanna kvar så kommer vi få komma hem och vårt hem och hus och så står kvar. Precis, så mamma kom ju hit själv med 2 barn och fick reda på att hon var gravid också när hon kom. Mm. Så att min lilla syster är född här utan att min pappa var här. Så att min mamma, hon är ju fantastisk på många sätt. Försökte ju ta hand om 3 barn i ett nytt land och med all osäkerhet som följde med. Och sen kom min pappa och min mamma fick reumatism ett par år senare, vilket tyvärr gjorde så att hon inte kunde jobba för hon hade ju värk hela tiden. Så att mina föräldrar har ju kämpat med ekonomin och därav också att jag har haft den här synen. Jag har sett min pappa liksom leta extra inkomster och det har ju satt ribban för mig att man jobbar mycket och man liksom, och också vikten av att få ett bra jobb, utbilda mig, göra karriär för att...
Ja, men jag har fått att det är att vara, vad säger man nu igen, första
generation
invandrare. Alltså, ja. Att komma hit och ni bara, åh, du har hela världen framför dig. Nu ska du ut i landet. Alltså att ni får höra det. Alltså ni har fått en sån chans. Vi har ju inte alls det med oss, vi som bor här. Det är liksom, jaha, nu ska vi, ändå så har vi ju svårt med gränssättning. Ändå så har vi svårt med allt det där. Men jag tycker att jag har intervjuat flera som har haft samma sits och jag förstår att det måste ju vara jättesvårt att sätta den gränsen då när ni liksom ser ett land där det finns så mycket möjligheter och kommer från någonting helt annat. Det är så förståeligt.
Ja, och mina föräldrar flyttade ju hit rent krasst för att de insåg att landet kommer aldrig bli det som de växte upp med och de ville ha någonting bättre för oss. Mm. Så att och det är jag ju evigt dem tacksam. Den offringen som de gjorde och ge upp allt som de kände och visste för att vi skulle få en bättre chans. Och då tror jag, och när man har då föräldrar som kommer hit och direkt sätter igång och lär sig språket och jobbar och liksom, det satte ju liksom nivån för mig. Och jag började jobba när jag var 15. Då fick jag mitt första jobb på samma lager som min pappa jobbade på. Jag skojar inte. Jag har inte varit arbetslös sedan jag var 15. Nej. Jag har jobbat hela tiden. Antingen kvällar efter skolan eller på lov eller liksom sommarlov och helger. Sen jag var 15. Jag har aldrig varit arbetslös.
Nej, jag fattar. Och det är inte konstigt att det här hände då.
Hold up.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hur ser ditt liv ut nu? Jag förstår att alla tankar kanske inte har hunnit. Alltså, hela framtiden kanske inte är jätteklar. Du går väl egentligen genom en process. Men...
Precis. Nej, men och i och med precis det som vi pratade om, det är också därför jag tycker att det är viktigt att... Och jag betonar det än igen, att ta reda på varför man har hamnat där man har hamnat. Mm. Det i sig, alltså själva insikterna förändrar kanske inte någonting. Men det ökar förutsättningen, tycker jag, att börja förändra saker. Det finns ju så här kända citat... bland annat av Maya Angelou, som säger någonting i stil med om man inte vet vart man har varit så vet man inte vart man ska. Och jag tror att det är lite det som har i alla fall hänt för mig då, i och med att jag inte riktigt tog tag i att ta reda på varför jag hade hamnat där, varför jag har upprepat det mönstret. Så hur det ser ut för mig idag, det är absolut en process just nu där jag håller på omvärderar och tar reda på återigen liksom, men vad är framgång för mig? Vilka av mina värderingar är mina? Och vilka har jag fått från mina föräldrar, av samhället, av mina vänner, av liksom alla människor som är en del av mig? Och det är en jätteprocess. Det är ingenting som liksom man sätter sig ner med under en workshop och sen är man liksom klar. Men det kräver att man slår sig ner med jämna mellanrum och kanske på olika sätt reflekterar över vissa frågor. Och det har jag gjort på lite olika sätt. Jag har både varit på retreats, jag har läst när jag liksom har mentalt kommit i kapp, för att i början så fanns det inte ens utrymme för sådana här saker, utan då var det ju bara att låta hjärnan bara få vara och återhämta sig. Men när jag väl liksom kunde läsa utan att behöva läsa samma mening 20 gånger så kunde jag i små steg liksom börja titta på de här frågorna, och jag har haft fantastiska terapeuter som har hjälpt mig längs vägen. Mm. Och en fantastisk partner också. Så att,
härligt. Ja.
Så att det jag är idag är en konstant utvecklande process där jag utgår så otroligt mycket mer från mig själv som en utgångspunkt, istället för att jag hade precis en kompis på lunch här och vi pratade just om, för hon tampas med samma saker och var nära att gå in i väggen men lyckades dra i handbromsen precis innan, just att men hur sätter man sina gränser och vad gör man för att använda sig själv istället för att hela tiden liksom hoppa från att aha, den personen tycker att det är okej att jobba 12 timmar om dagen. Då är det okej för mig också. Den personen tycker att det är okej att mejla klockan 9 på kvällen, då är det standard för mig också. Den personen tycker att det är okej att boka och så vidare och så vidare, ja, så att man helt enkelt använder andras ramar, gränser som sina, ja, egna.
Verkligen. Hur kom du in i modebranschen?
Det här är också väldigt intressant. Och jag har inte riktigt landat i en fråga än. Saken är att min mamma har varit klädintresserad. Hon sydde kläder åt oss och åt andra när jag växte upp. Och var väldigt, väldigt duktig på det. Sen var hon utbildad sjuksköterska. Och sen så tittade hon på en serie när jag växte upp. Där det var modebransch, liksom designers och sådär. Så att någonstans väldigt, väldigt tidigt, jag kan inte ha varit mer än 7-8, så var jag så här, men jag ska bli designer. Och på den vägen är det. Och jag tycker att kläder är väldigt, väldigt kul. Men jag kan ju idag se tillbaka på det och jag är lite osäker på om det är helt och hållet min egen bild eller om det är någonting som jag har fått från min mamma. Inte för att det behöver i sig vara en fel liksom. Men så är det. Så att jag har vetat att jag ska jobba med kläder sen jag var väldigt, väldigt liten. Mm. Och har liksom haft det klart och jobbat mot det.
Är det en väldigt konkurrensutsatt bransch? Alltså, det låter som att ni jobbar väldigt hårt, eller är det på vissa utvalda ställen?
Jag tror av det jag har hört på flera olika håll, alltså vänner som sitter på olika bolag, det är inte ovanligt med hög arbetsbelastning inom modebranschen. Däremot så tror jag inte att det är ett fenomen som är liksom unikt för just modebranschen. Jag tror lite som det som du var inne på tidigare, i takt med att liksom tekniken och allting är så uppkopplat. Allting går ju så mycket snabbare nu. Och någonstans så har vi också, när jag säger vi så menar jag verkligen vi alla, har börjat anamma ett mindset där det är som att vi ska vara lika snabba i vårt sätt att kommunicera, jobba. Jag menar, när jag började jobba, detta är 2009, så det är ändå ett par år tillbaka i tiden. Då var det ju fortfarande så att man fick vissa grejer via fax. Vilket betydde att du mejlade till leverantören och sådär. Och sen så fick du någonting via fax. Men då var du ju tvungen att vänta tills de faxade. Så att det fanns ett mer naturligt så här, men det här är vad jag kan göra nu. Och sen så får man vänta. Nu är det så att nu är det ju hela tiden. Man mejlar leverantörer, kontaktar en via, liksom, för att de behöver få svar på grejer. Allting är... Det känns som att vi ska vara lika snabba som tekniken. Mm. Du ska vara lika snabb på att svara på mejl. Du ska hela tiden vara lika snabb som din dator ungefär. Och jag tror att det är lite mer det som gör att stresspåslaget blir så stort. För man ser inkorgen, man ser att det är 70 mejl. Eller så. Och då det blir ett stresspåslag, för man vet att jag måste kolla igenom dem, för jag måste kolla om det är någonting som är brådskande, för jag måste svara på. Medan innan var det så här, du kanske gick förbi faxen och såg att oj, nu ligger det en fax här till mig, och sen hanterar du det då.
Jag fattar, nej men absolut, jag tycker att det är jättestressande med all den här tekniken, och bara att koppla upp mig på Zoom tycker jag kan vara jobbigt. Nej, men när man kommer inte upp och bilden kommer aldrig upp. Ja, det är mycket som stressar en, och att det ska gå så fort. Men jag tänker, känner du skam över de här tre gångerna? Att du lyckades, men att det hände tredje gången? Och jag frågar nu, det är för att jag har själv mattat ut mig för länge sedan. Och, det var ju en skam. För mig.
Ja. Jag tror att jag ska nog säga att jag är ganska förskonad av skammen liksom så här i efterhand. Jag känner faktiskt ingen skam över att det har hänt 3 gånger. För att jag har en tillit också till att amen, livet kommer ge mig de utmaningar och de erfarenheter som jag behöver för att växa som mest. Och för mig krävdes det kanske de här 3 gångerna. Och jag är någonstans också väldigt, väldigt tacksam för att jag har växt. Speciellt den här senaste, jag har växt jättemycket som person. Men däremot precis innan jag liksom kom till en läkare alla de här 3 gångerna då, eller i alla fall de 2 senaste, och liksom tog det, där var det väldigt mycket skam. Där ville jag liksom inte riktigt erkänna att jag har passerat gränsen för vad jag mäktar med för länge sedan. Och drog liksom hela tiden i att komma till en läkare. Men båda gångerna så var det så att när jag väl hade kommit till en läkare, när de väl hade sagt till mig, du har gått för långt. Nu drar vi i hela handbromsen och vi stoppar allting nu. Det var som befrielse. Så att då undrade jag ju varför har jag inte gjort det tidigare? Varför kom jag inte till läkaren tidigare? Så att konstigt nog för mig så fanns det en skam fram till liksom själva läkarbesöket.
Jo.
Och efter det så var det ganska lugnt.
Vad härligt att du känner så nu. För det finns ju, vet jag, många som lider av det under lång tid. Att det är en svaghet. Mm. Men ja, jag ser det ju såklart också så. Du har ju fått stora utmaningar och behöver. Och jag menar, du har jobbat så hårt hela ditt liv också. Det är inte, du får se det så. Du får en chans att stanna upp. För det har du inte fått tidigare. Så det har vi, det kanske finns andra som har istället. Så, ja.
Men jag förstår och jag har respekt för att det kan kännas väldigt skamfyllt. För att på något sätt så tror jag att det finns en viss, eller det beroende väl på hur man blir bemött både av sin arbetsgivare och sin omgivning och sina vänner. Att det kan vara lite så här, amen, du har inte klarat av att både säga nej och också att organisera. Alltså att det kan ju kännas som att man har misslyckats med att vara vuxen nästan. Så att jag har respekt. Jag hade nyligen en tjej som hörde av sig till mig och som är chef och som har bränt ut sig då. Och nu var hon väldigt så här kluven kring vad kunde hon kommunicera med sina, med sitt team, men också sin chef då. Och det är väldigt, återigen, vi pratar inte om det, så att man kan ju känna sig väldigt vilsen kring vad ska jag säga, vad ska jag inte säga. Och det är en tuff grej att navigera.
Och sen också tänker jag att det är tufft för att i slutet, innan man går in i väggen, så presterar man ju inte så bra.
Nej.
Och den känns ju inte så rolig. Och det låter ju helt sjukt att man ens tänker på det när det är hela ens liv så. Men ja, om man är en sån som du och som jag och så här, som gillar att göra bra ifrån sig. Och så ska det hindra för att man typ inte har sovit. Så man missar saker och det blir ju en helt ny värld där man inte räcker till. När man har varit van vid att finnas på alla platser och det har gått så bra tidigare. Och sen bara ramlar stolarna runt omkring en. Det är faktiskt så läskigt.
Verkligen, verkligen. Och jag minns att jag sa till min chef att jag, för det blir också ett påslag, precis som du är inne på, för man känner att kvaliteten på jobbet man gör inte är särskilt bra, inte är särskilt hög. Och jag minns att jag sa det till henne, jag känner att det jobbet jag gör är liksom så här, det är inte bra jobb, och det i sig är också en grej som jag behöver bära, så att håller helt med att det blir också så här, den ena cykeln föder den andra liksom onda cykeln.
Hur tar du hand om dig framåt nu då?
Bra fråga. Ja, som sagt, det låter nästan som en kliché, och jag vet att när jag hörde det så är det så här, eller kliché, och den är liksom lite svår att ta på, men för mig har det handlat väldigt mycket om att komma tillbaka till min egen kropp. Och nu så, jag jobbar mycket, mycket mer med att, jag säger detta på engelska för jag tycker det låter bättre på engelska. Jag har ingen bra översättning på det till svenska. Men nu för tiden handlar det för mig om managing my energy, not managing my time.
Mm.
För jag har ju gått ifrån att liksom så här, amen, hela tiden jobba efter min kalender så att säga. Liksom, och ha den som liksom första referenspunkt. Medan nu så jobbar jag mycket mer utifrån att känna in vad är jag idag energimässigt, kapacitetsmässigt. Och därifrån så planerar jag mitt jobb. Sen har jag jätterespekt för att man kanske har ett yrke som inte har den friheten eller den flexibiliteten. Och jag har också dagar då det är så här, då jag behöver prestera, för jag har kanske en deadline som jag behöver leverera på.
Men vad gör du nu? Vad gör du nu? Säger jag här i slutet av videon.
Nu är jag tillbaka som produktutvecklare, så jag är inte kategorichef längre. Utan jag jobbar som produktutvecklare igen inom mode. Så det gör jag. Och det är ett jobb. Den har sina deadlines och saker som ska levereras in på. Men jag utgår mycket mer från mig själv. Och jag också utgår ifrån vad är good enough.
Mm.
För att vad jag anser var... men så här, om jag ska, för jag har varit väldigt mycket en perfektionist, allting liksom jag har haft, om jag ska säga det själv, så här högkvalitativt på allt jag gör, och det är så här, det är inte hållbart heller.
Nej. Det jag ser på många av mina kunder och så är att svårigheten att hitta vad som är good enough. Vad är good enough? Alltså, man har inte med sig vad är good enough. Man är bara van att liksom prestera ut efter att förhoppningsvis få höra att man är bra. Och det är ju ganska dränerande. För vet du inte din gräns, vad som är bra, då kan du ju hålla på hur länge som helst. Så när du undersöker, tänkte jag bara fråga, vad som är good enough? Går du på magkänsla vad som är good enough, eller frågar du så här, duger det här? Eller för jag menar, du är ju perfektionist, det ser jag. Men, så det måste vara jättesvårt för dig.
Ja, det har absolut varit en utmaning, och jag skulle nog säga att jag gör både och. Jag har blivit väldigt mycket bättre på att ställa frågor och inte bara utgå ifrån att amen, det ska levereras på den här nivån. Utan jag frågar så här, okej, för att förtydliga, vad är det du förväntar dig? Så kan jag ställa till min chef. Vad är det för nivå du behöver? Och svarar han någonting som jag inte förstår? Jag har slutat försöka tolka saker. Då frågar jag igen. Jag hänger inte med. Menar du att du vill ha med det här, det här, det här? Eller räcker det med bara det här?
Exakt. Bra. Och det är så stor skillnad än att gå och anta.
Exakt. Så det är en av de största grejerna jag gör. Och sen också, jag tror ju på att vi någonstans innerst inne har en sund förhållningssätt till saker.
Ja.
Och då menar jag i vårt, liksom, i den här inre visdomen vi har.
Mm.
Så att jag kan ju numera då, när jag har jobbat ganska mycket på att känna in i min kropp, så kan jag, när jag sitter och gör en uppgift och jag märker att jag tenderar till att gå över till att bli perfektionist, då hör jag mig själv säga nu håller du på och går över. Och, så att det är liksom, det är en...
Jag förstår, du har kommit i kontakt med din inre röst. Och då är man
exakt.
Inte så. Det är när man är i sitt huvud som man inte vet, herregud, vad
exakt.
Ska man göra. Ja,
exakt.
Härligt.
Så att jag kan ju sitta och till exempel säga att jag ska göra en Excel-fil. Och sen så helt plötsligt så märker jag att jag håller på att hänga upp mig på att det ska se snyggt ut också. Ja. Och då kan jag fånga mig själv och bara, ja. Okej, okay, fast det kanske inte är viktigt. Nej. Att det ser snyggt ut så länge det har rätt relevant information och är enkel att navigera. Mm. Så att jag kan liksom se mig själv hamna i perfektionist.
Vilken bra övning du har nu.
Ja.
Ja.
Mm. Och det här är jätteviktigt för att den här medvetenheten, och den tar tid att jobba fram, och det är ingenting man kan liksom, det finns ingen quick fix för det, och det krävs kanske en riktigt bra coach, en riktigt bra terapeut, och jag förespråkar att man letar. Känns det inte rätt med coachen, hoppa inte på. Känns det inte bra med terapeuten efter ett par gånger, byt terapeut.
Det finns så många.
Ja.
Och det finns många bra. Nej, det tycker jag också. Men visst är det hjälpsamt när man har mattat ut sig att hitta var det kommer ifrån. För det är svårt att göra själv.
Mm. Absolut. Jag skulle nog säga att jag tror att man kan absolut göra en hel del på egen hand.
Mm.
Men jag tror att vissa bitar kan bli onödigt tuffa om man försöker handskas med det själv. Och sen så kanske jag vill någonstans också påstå att vissa bitar kan man kanske inte liksom kliva in på. För man behöver någon som kan liksom navigera hur man tar sig an de här olika bitarna. Annars kan det bli väldigt överväldigande och nästan få ett motsatt effekt.
Får jag fråga, sitter du på LAMP? Eller sitter du där med på jobbet, eller vad man säger?
Jag sitter inte. Vi har ju ett kontor, så att, och nu är det så att det kommer tillbaka. Men absolut så sitter jag på LAMP när jag har möjlighet, för att jag tycker att det är en bra. Jag går på väldigt mycket events där, bland annat sådana här events som gör att jag kan utforska men vem är jag, vad vill jag, vad tycker jag är kul och sådana grejer. Och sen så även för coaching så är det en fantastisk plats att sitta på.
Ja, men gud vad härligt att få träffa dig. Och jag hoppas att vi stöter på varandra där kanske då. För jag är där ibland i alla fall.
Ja, vad roligt. Då hoppas jag verkligen att vi ses. Och jättetack för förtroendet. Och tack för det jobbet du gör. Och som fortsätter att lyfta de här frågorna. Och prata om det från massa olika vinklar. För att som vi sa, det här är väldigt individuellt. Och någon kanske känner igen sig i bitar av det jag har berättat och sådär. Så att,
garanterat. Och lycka till med allting. Ja, verkligen. Och vad kul att du är tillbaka och vad kul att du tar makten över dig själv, eller vad man ska kalla det för.
Ja, men precis.
Om det är någon som vill följa dig på Instagram, har du något?
Ja.
Eller jag vet ju att du har.
Ja, då har jag ett konto som är Nila och sen är det ett understreck. Niklas, Erik, Ludvig, Adam och ett understreck. Hittar ni mig där?
Ja, och vi hörs vidare. Tack snälla för din tid.
Tack. Tack snälla.
Tack snälla till du som lyssnar. Vill du göra mig en tjänst så går du in på iTunes och lämnar en recension. Men är det så att du till exempel sprider den till dina vänner, så blir jag så tacksam. Annars får du ha ett härligt sportlov och ta hand om dig själv och luta dig tillbaka. Ha det bra. Hej hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.